Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Välkomna till Brott, skratt och tårar med Nina och Silvia. Jag heter Nina Löfvenhjelm och är brottmålsadvokat.
Och jag heter Silvia Ingosdotter Åkermark och är också brottmålsadvokat. Hur är läget, Nina?
Ja, men det är bra. Fullt upp här.
Vi har ju så abstinens bara. Vi har ju inte setts på jättelänge nu.
Nej, det är galet. Alltså, kan inte det här corona bara gå över så man får umgås?
Ja, men nu känns det ju lite som att det är, alltså, eftersom det är så fint väder också, alla är ute och det är så härligt och jag börjar få vinabstinens. Det är så fint.
Jag får jag förstår det, men det är av en annan anledning.
Ja, gud ja. Men man blir så här, jag kommer så lycklig när jag får smutta på lite vin. Det låter ju helt.
Ja, men så snart.
Så jag är så stor nu
är
också.
Det dags.
Oh my god.
Men i dagens avsnitt så tänkte vi prata om ett ämne som ingen egentligen kan ha undgått att uppmärksamma. Det är ju att Paolo Roberto har gått ut i media och erkänt att han har köpt sex då efter att han blev gripen i samband med en razzia. Och det här har ju då medfört en storm på sociala medier och det har blivit väldigt uppmärksammat, skrivits väldigt mycket om det här. Och då har ju bland annat den här sexköpslagen då uppmärksammats och även andra brott som är kopplade till det här, såsom då människohandel, koppleri, men även våldtäkt och även det här nya brottet oaktsam våldtäkt. Så att vi tänkte idag förklara lite mer ingående vad han, Paolo Roberto, kan ha gjort sig skyldig till. Han har ju visserligen då erkänt det här sexbrottet, men det kan vara så att han har gjort sig skyldig till andra typer av brott. Men jag tänkte först, Silvia, du har ju varit i media här, du har varit på TV4 och du har även varit i P1 och pratat om det här, och du är ju väldigt erfaren och har jobbat länge inom, vad ska man säga, i det här segmentet och haft väldigt många mål som gäller det här. Så att jag tänkte, vad har du haft, eller vad har du för reflektioner över det som har hänt den senaste veckan?
Ja, men det är faktiskt väldigt intressant eftersom jag jobbar så länge med, och att nu blir man så att nu har ju det kanske det man jobbat för. Nu börjar det liksom bli så faktiskt även att många andra människor tycker lite liknande. Och man ser en förändring att fler och fler också börjar se vad faktiskt det här handlar om. Och utsattheten hos de som utnyttjas i prostitution. För när jag jobbat med de här under alla de här åren så har man alltid stött på mycket att det är världens äldsta yrke och att de tjänar ju mycket pengar på det här om man kommer från fattiga länder, och myter om den lyckliga horan. Jag tycker kvällspressen ofta har tagit sig fram att typ Sara, 25, försörjer sig genom, eller hon rättare sagt betalar sina läkarstudier för genom att sälja sig. Och jag har ju mött så många som utnyttjas i prostitution även genom människohandel. Att jag har ju aldrig träffat någon som är lycklig, så kan jag säga. Det här är väldigt, väldigt mörkt och det är väldigt, alltså de blir väldigt illa behandlade och det är ett enormt utsatthet, alltså man blir verkligen enormt utsatt både psykiskt och fysiskt, men framförallt psykiskt, att leva med det här, att vara tillgänglig dygnet runt för olika sexköpare. Det kommer ju konstant olika män och du ska alltså och tillgodose deras behov och vad det handlar om, som jag sagt i så många år, att sexköparna vet ju, likt då Paolo Roberto, det här som han själv sen då, vi kommer komma in på vad han sa, inser ju att de som utnyttjas vill ju inte ha sex med dem. Det enda de vill ha är pengarna. Så det är ju liksom, och de köper någon form av porrfantasi, och det finns olika förklaringar till varför man köper sex. Men jag är ändå glad att man har verkligen börjat debattera det här på ett helt annat sätt än tidigare. Nu får han ju klä skott för mycket och blir väldigt utsatt, såklart, hans familj. Men han har ju själv valt att gå ut också. Det var han först. Man hade ju aldrig gått ut med hans namn i medium om inte han hade gjort det. Eftersom han gick och bad om ursäkt då. Men,
nej, det var ju det som var speciellt. Mm. Att han ändå själv valde att gå ut i media. Och det gjorde han sannolikt då för att han ville minska reaktionerna. Han trodde väl att det var ett smart, vad ska man säga, PR-drag att gå ut och förklara sig på det här sättet. Men det blev ju snarare motsatt effekt.
Precis, ja, och jag tror också att det visar ju också på att många av de här männen, jag har ju också läst och träffat också väldigt många sexköpare, och hur de oftast är väldigt fokuserade på sig själva och hur synd det är om dem och hur hemskt det blir nu för familjen och att det här kommer ut och att de har förstört så mycket. De tänker fortfarande bara på sig själv och inte på den personen som blir utnyttjad. Och jag tror att han inte insåg faktiskt hur just opinionen har vänt, att folk har blivit mycket mer medvetna om vilka förutsättningar, vad det här handlar om. För mycket, man märker också framförallt då, eftersom det här är ett främst ett mansproblem, att många män har ju också skyddat varandra i alla år. När de är på konferenser eller på så, olika sportevenemang eller sen sexer eller hit och dit. Alltså att det sker liksom att det finns vissa personer då i deras umgänge eller de själva som köper sex. Men att man liksom någonstans inte låtsas om det, eller det frågasätts ju inte. Så någonstans är det som att det är en del av en manlighet och en väldigt då såklart skev kvinnosyn. Och mycket också att det är de som är smutsiga, de som utnyttjas i prostitution. Det är något, de är liksom lägre stående på något sätt. Men jag har alltid varit sagt, men det är liksom, som vem som helst. Vi har bara haft turen att födas här. För kvinnor blir ju väldigt utsatta i väldigt många länder. Och även för här också i Sverige. Men vad är då egentligen ett sexköp, Nina?
Ja, det här är ju lite speciellt. Alltså, det här brottet har ju, det har funnits, nu har det funnits ett bra tag här. Det infördes 1999, men det var väldigt omdebatterat hur man skulle göra med det här, eftersom det här är ju inte ett brott som finns över hela världen, utan det är en konstruktion som innebär att det är själva köpet av sex som är olagligt, men den som säljer sex är inte då, det är inte brottsligt att göra det. Och det här är så att säga, det kan tyckas väldigt konstigt, men det är ett brott mot staten. Det är inte så att den här då personen som säljer den sexuella tjänsten, hon eller han då ses inte som ett brottsoffer, utan det är staten man begår det här brottet emot. Och den personen då som säljer sex är man skulle kunna likna det med ett vittne som då är vittne till det här olagliga sexköpet. Men den personen är inte målsägande, alltså inte brottsoffer, som till exempel då jämfört med en våldtäkt, där det är målsäganden då som är den som har blivit utsatt för våldtäkten och också ses som brottsoffret. Och det här är ju väldigt, väldigt speciellt. Och själva brottet då, sexköp, det anses inte vara ett särskilt allvarligt brott, utan huvudregeln är att man enbart får ett bötesstraff för det här, och man får det lägsta möjliga böter. Visserligen inte penningböter då som man får om man kör fort, alltså en hastighetsöverträdelse, men ett vanligt snatteri så hamnar du på samma antalet dagsböter som ett sexköp. Så du får alltså 50 dagsböter, det är huvudregeln. Och sen beroende på vad du har för inkomst så får du då ett visst, du får en viss summa som du ska betala. Och det här kan man ju då tycka är lite konstigt, men det är så här lagstiftarna sett på det och så här är praxis. Och man har också möjlighet att direkt då, om man blir ertappad eller gripen i samband med en razzia, om man erkänner så kan man få en böter, man får som ett, det kallas då strafföreläggande. Det är som en dom fast man slipper genomgå en rättegång. Så man behöver inte berätta om det här och man behöver inte heller höra den här personen då som har sålt sex, utan man får hem en böter som man har godtagit. Och på så sätt så kan man också välja om man vill få, det tycker ju många är lite speciellt, att man också kan få den här böten eller strafföreläggandet hemskicka till en annan adress då, för att inte det här ska uppmärksammas om man har fru och barn hemma. Men det är så det ser ut. Och det här har ju blivit väldigt, väldigt uppmärksammat nu de senaste dagarna, om man tycker att det här verkligen är okej. Det här allvarliga brottet nu som samhället, det har man ju verkligen kunnat se, att samhället ändå börjar se väldigt allvarligt på det här brottet. Och att det kanske, att det kommer ske en förändring.
Mm. Mm.
Och nu har man faktiskt föreslagit här, alltså regeringen har gått ut och föreslagit att man ska ta bort böter ur straffskalan och att det enbart då ska vara fängelse i straffskalan. Och det kommer ju innebära då att det här med strafföreläggande kommer ju inte alls vara på samma sätt om man gör den förändringen.
Och samtidigt borde man ju då tycka, om man ska göra den förändringen som du pratar om, eftersom det här är ett brott mot staten, att då att faktiskt är ett brott mot person, att personen blir alltså anses som målsägande. För att målsägande, förutom då att man kan få skadestånd och att man är ett brottsoffer, så har man då rätt till målsägandebiträde och man kan ha rätt till alltså psykolog, alltså alla möjliga sorters stöd som man inte har annars. Så det är ju någonting. Men jag är ju då med i, ska man säga, ett sakråd, eller det är framförallt många organisationer, men även många som jobbar med det här, som har jobbat nu under några månader eller två månader och diskuterat huruvida egentligen kanske inte sexköpslagen kanske har gjort sitt, helt enkelt, eftersom vi har fått en ny lagstiftning. Mm. En samtyckeslagstiftning. Och då är ju frågan, kan man verkligen tillåta i Sverige då idag att man kan, nu är ju inte det lagligt att köpa ett samtycke, alltså det är fortfarande olagligt, men eftersom det är så lågt straff att det blir ju nästan som att det är strafffritt, eftersom man ändå betalar ju för någonting, då har man ju pengar dessutom. Men att det, man borde inte kunna liksom, det borde vara våldtäkt. Och det har ju också kommit upp nu. För vad var det? Du har ju verkligen lyssnat vad han sa där, Nanna.
Ja, för jag tyckte det var så intressant just exakt. Alltså det här har ju då debatterats om det här skulle vara, kunna vara fråga om något som kallas oaktsam våldtäkt. Det han, det, utifrån vad han sa då som svar på när han blev intervjuad. Och då var frågan då, vad är det som du tycker är så smutsigt då med prostitution? Och då sa Paolo Roberto att man köper en annan kvinnas kropp, och säkert någon som är dittvingad. Hon är ju inte där för att det är jättetrevligt. Det var så han uttryckte sig. Och det här ger ju intrycket av att han då misstänker eller tror, eller i alla fall har den, vad ska man säga, han misstänker att den här tjejen då kanske inte har gjort det här av egen vilja, utan att hon kanske är dit tvingad. Och då är det ju fråga om en, alltså att han då, vad ska man säga, han har insett att den här risken då att hon inte deltar frivilligt, som är ett krav då, att han har varit oaktsam inför det, den omständigheten. Och därför, man har alltså infört nu någonting som kallas då en oaktsam våldtäkt. Det är alltså att man är grovt oaktsam när det gäller den här frivilligheten. Så man måste ju verkligen vara säker på att personen man har sex med vill det här.
Mm.
Och att man har det här samtycket. Annars är det ju fråga om egentligen en betald våldtäkt.
Och det är ju i princip det är ju, för de vill ju inte ha sex med de här männen. Så.
Nej.
Det vet man, och det är så långt man har kommit. Så det är det som blir så märkligt. Att, det, att vi har en sån lagstiftning idag faktiskt. Och att dessutom, om man då, eftersom jag har varit med i ett mål där det blev just oaktsam våldtäkt och sexköp, man blir dömd för båda brotten, fast i princip är samma handling. Det är liksom, för mig blir det så konstigt i hjärnan, bara, va? Det är ju som att man blir dubbelt bestraffad på ett sätt. Så jag tycker att det här kommer bli väldigt intressant att se, för jag tror att vi kommer se en förändring, för att det är ju inte acceptabelt att man kan köpa människor på det här sättet. Eller man kan, återigen, det är fortfarande olagligt, men det är ändå en form av slavhandel som vi säger, okej, du får betala väldigt lite böter, men, liksom, men det är ju ändå ett utnyttjande som vi vet att de här tjejerna vill, och killar, det är också killar som utnyttjas, vill ju faktiskt inte det här, det enda de vill ju få pengar. Men den sexuella handlingen är ju liksom så, den skadar ju dem. Verkligen, många utvecklar ju PTSD till exempel, eller börjar använda droger eller alkohol för att döva sig, för de måste ju stänga av. Dessutom så sker ju det oftast väldigt mycket våld också, och flera blir ju utsatta för regelrätta våldtäkter, alltså oavsett om det är det de köper, utan de går ju långt utöver vad man har avtalat om. Men det här med oaktsam våldtäkt är ju så att jag satt ju ett mål som målsägandebiträde i ett människohandelsmål, för det är det också som krävs. Det krävs ju att det är människohandel som ligger bakom. Så det krävs ju, som i Paulus fall, att man då kan visa att det faktiskt är människohandel, att hon är utsatt för människohandel. Då, för att det är ju så att då är det ju en tredje person som utsätter henne för hot eller betvingande, att just att hon måste sälja sig. För det krävs ju inte att det är den personen i sig. För det här blir skillnad mot vanliga våldtäkter. Det behöver inte vara så att det är den personen som då utövar det här hotet och betvingandet som är den faktiskt som sen har då sex med personen. Om man nu Det är det som är skillnaden.
Och så var det ju inte
Nej.
I det fallet.
Nej.
Nej, precis. Och det var, så var det ju inte fallet då i Uppsala. Och det är ju så det oftast är. Eller det är ju så det är att det är en person då, eller personer som ligger bakom det här som har satt det här i systematik. Mm. Alltså det här är organiserat. Och man använder de här kvinnorna då företrädesvis då som vad ska man säga, sexslavar. Men det som är intressant är att jag läste en artikel av han Mårten Schultz som vi ofta pratar om som är så duktig. Han hade som förslag att de här personerna som köper sex, att de skulle kunna bestraffas som medhjälp till människohandel. Det är ju en intressant tanke.
Det är ju superintressant, för det är ju på grund av dem som det här existerar, och därför har jag ju alltid varit så irriterad över att man tycker så synd om dem. För även när jag var åklagare hade den här typen av mål, då kunde ju domare ringa mig och säga, men varför vill du att de här sexköparna ska vara med i den här rättegången? Det är så synd om dem, de kan väl höra sin annan dag. Jag bara, synd om dem, det är på grund av dem som det här finns. Alltså människan har oftast också kommit från då fattiga områden och sådär, de själva utnyttjar ju människor. Jag tycker att det de gör är fruktansvärt, så inte det jag menar. Men finns det ingen efterfrågan, då finns det inte heller ingen anledning för dem att utnyttja människor på det sättet, att människohandla. Och det som faktiskt jag verkligen har lärt mig att inse är att kvinnokroppen är ju värd så många miljoner för till exempel narkotika. Det liksom brukar man ju på en gång. Tar jag kokain så försvinner ju den narkotikan. Men en kvinnokropp kan ju användas om och om och om igen. Så därför är det så lukrativt att hålla på med människohandel och kvinnokroppar och även barn. För att man kan använda den här kroppen om och om igen. Så det är därför många också... att det är, alltså det här är ju jätteomfattande i hela världen. Och omsätter ju miljarder för att det finns en sån efterfrågan. Så jag var ju alltid ganska hård.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
jätte, men jag kan berätta lite om det här målet i Uppsala då. För han var ju åtalad för våldtäkt av normalgraden. För det som var att han hade köpt sex av henne 2 gånger. Och vid andra tillfället så lägger han ut på ett chattforum. Jag tror inte alla vet det, men på de här sexköpssidorna, så escortsidor, så finns det forum där de här sexköparna recenserar det likt en vanlig vara, så som vilken vara som helst. Hur de ser ut, vilka tjänster de utför, hur bra det var. Och då skrev han efter andra gången att han var misstänkt trafficking, skriver han, och hon var inte alls lika med och trött och sliten och bla bla bla. Och sen recenserade henne också. Och det gjorde ju att när polisen såg det, också åklagare, så ville hon då att han skulle delges våldtäkt. För hon bara, det här, han vet ju att hon är utsatt för trafficking, och det med den nya samtyckeslagen så kan det bli så att det blir våldtäkt. Och då erkänner han i princip redan i sina polisförhör att han förstod det här och sådär. Så han blir ju åtalad, men han hade inte riktigt samma version i rätten då, för han menar att han ville varna polisen för det. Och det är därför han skrev, för han vet att polisen läser de här på chattforumen, och då vill han varna polisen. Men menar, då ringer man väl polisen anonymt. Alltså det var ju så lam. Och det är helt liksom, sa tingsrätten, att det är uppenbart att det inte var ett tips till polisen, utan det var tvärtom till sexköpare. Men det intressanta är ju här, för att vi trodde, för mig är det uppenbart att det var, att han var, för mig var det att han hade insiktsuppsåt, han visste det här. Men i vart fall likgiltig. Det här är ju svårigheten då med oaktsam våldtäkt och vanlig våldtäkt. Skillnaden då mellan likgiltigt uppsåt och oaktsam. Och så här var det här också, att han hade spelat in hela akten. Alltså med sin telefon. Hon visste inte om det, min klient, så hon blev ju helt förstörd. För det är också som är skillnad mot andra typer av våldtäkter, att målsägarna då upplever kanske inte att de blir mer våldtagna av den här personen. Det gjorde inte min klient än de andra. För hon var ju så utsatt ändå, så hon, det var liksom ett, för hon tyckte till och med att han var snäll, så det är inte det som är avgörande, men avgörande är att hon inte själv kan ge ett giltigt samtycke. Men då hade han spelat in det, och då skriver tingsrätten så här: däremot går det inte genom X egna uppgifter eller med stöd av annan utredning som lagts fram och den filmsekvens som spelats upp att dra några mer säkra slutsatser om den risken för X perspektiv framstått som avsevärd eller om det för honom framstår som lägre. Även fast omständigheterna är ytterst besvärande för X, kan det därför enligt tingsrättens mening inte anses vara ställt utom rimligt tvivel att X förhåller sig likgiltig inför nyss nämnda risk när han genomförde de sexuella handlingarna med sekretess A. Han kan därför inte heller i denna del dömas för våldtäkt. Däremot måste han vid detta tillfälle anses ha varit grovt oaktsam i förhållande till den omständigheten att sekretess A var utsatt för människohandel och av det skälet inte kunde medverka frivilligt i de sexuella handlingarna. Som redan nämns är det inte med tillräcklig grad av säkerhet bevisat att han förhåller sig likgiltig inför den omständigheten att sekretess A inte kunde medverka frivilligt. Däremot ger utredningen som redan framgår tydligt stöd för att han i vart fall insett risken för att hon inte kunde medverka frivilligt. Mm. Och så kommer det intressanta, men hoppats på motsatsen när han vid detta tillfälle valde att genomföra de sexuella handlingarna med sekretess. Ja. Och då menar man att du bevisat att du gjort sig skyldig till oaktsam våldtäkt. Och här ser ni verkligen vad juridik kan handla om och varför det kan bli svårt. För det här är ju liksom, jag tycker, ja, det är ju, jag tycker, tror att de inte riktigt vågar, för det var första gången det prövades.
Nej.
Att säga att det var med det, och, eller hur? Det här är ju väldigt märkligt.
Det är verkligen på gränsen. Alltså och det är ju det som är svårt. Alltså det här med grovt oaktsam. Alltså den distinktionen då, grovt oaktsam jämfört med likgiltig, den är ju väldigt svår att dra. Men då vågar ju inte det här gå helt ut, känns det som. Och det här brottet och oaktsam våldtäkt, det är ju ett ganska nytt brott. Exakt. I Sverige. Och där skriver ju lagstiftaren att det ska vara fråga om de här påtagligt klandervärda fallen. Det är just de extrema fallen som ska falla in under det här. Men jag tror, vem vet, hade det här varit 5 år senare så kanske det hade varit blivit en annan bedömning.
Ja, men precis. Plus att de missade, alltså faktiskt, vet man brukar prata om, vi pratar ju du och jag ofta om vad vi tycker om att förhöra människor och sådär, alltså att det är i rätten. Och det här förhöret, då hade jag och åklagaren väldigt bra samspel, blev ett extremt bra förhör, så att vi trodde faktiskt på grund av det förhöret att han skulle bli dömd för det i hovrätten. Men då hade tingsrätten missat att spela in förhöret. Så det fick tas om i hovrätten. Så då kunde han ju anpassa sig ännu mer. För jag är nästan övertygad om det. Och det är så tråkigt. Man bara, nej! Men.
Och då visste han ju också vad de hade att utgå ifrån. Och så hade han ju en försvarsadvokat som också kunde förklara vad just viktigt att han då kanske inte skulle säga. på det sättet han hade sagt det i tingsrätten. Så att, aha, ja, då förstår jag.
Och då blir han ju dömd för sexköp plus oaktsam våldtäkt. Mm. Han fick 8 månader för det. Plus ett ytterligare då sexköp och lite, och det tyckte jag också åklagaren, hon ville gärna överklaga till högsta domstolen egentligen, men det är ju riksåklagaren som bestämmer att här var det så mycket försvårande omständigheter så att det skulle vara ännu högre, för det hade precis innan dess kommit en dom om oaktsam våldtäkt som inte rörde människohandel. Det är just fängelsestraffet blev 8 månader, men här är det ju väldigt många försvårande omständigheter, så jag tror också, skulle det här komma upp idag ett liknande situation, så blir det både ett högre fängelsestraff och det skulle kunna då bli såklart också våldtäkt. Så jag tror att vi, ja, men det blir väldigt, väldigt intressant efter det här som har hänt, och det har ändå varit många personer som till exempel Talit, en organisation som just, ja, de som verkligen hjälper utsatta i just prostitution och människohandel att bygga upp dem igen, har fått enorm respons och massa och de som jobbar med, ja, på ett rätt sätt liksom. Så äntligen får människor som aldrig slutat kämpa, för många som har jobbat med det här, jag tror jag har jobbat med det här i 11-12 år, och Simon Häggström som är också känd polisinspektör som jobbar med det här, han har också skrivit flera böcker som jag kan rekommendera om man vill ta del av det, för det bygger på verkliga fall. För jag märker ändå att det är så många människor som, de tror inte att det här existerar i Sverige.
Nej, det är ju det.
Alltså, eller hur? Jag blir så chockad, jag bara, men vet ni?
Nej. Och det är ju det också, det här ramaskriet, eller med det här, man ser hur upprörda människor, alltså allmänheten, är över det här. Och vi då som har jobbat med det här i så många år, vi vet ju, ja, men det här är ju liksom, det är vardagen, det är ju så här det är. Men det är många som inte vet det. Det är som att det är helt dolt. Som det är en, ja, det är på, så att säga, dolt. Och sen är det väl också att män som sysslar med det här håller varandra om ryggen. Alltså att det är väldigt hemligt. Och det vet man ju också, att det som är bra med att bli dömd då för sexköp, det är ju att det kan ju ändå innebära att en person kanske tar hjälp, om det här då kommer till uppmärksamhet, alltså att familjen får reda på det här, och för det, moraliskt sett så är det ju ett förkastligt brott, alltså det är ju många som tycker det, så att på så sätt kan det ju vara bra att en person blir dömd för det, så att det kan leda till förändringar. Men så vet man ju allmänt att återfallsrisken är ju väldigt, väldigt hög när det gäller den här typen av brott.
Ja, och sen finns ju KAST då, en organisation som man kan ta kontakt med. Som är jättebra, som hjälper många som upplever det. För många kan ju ha ett sexmissbruk, eller de har liksom en helt felaktig syn på saker och ting. Och någonting som kommer fram också är att det är väldigt mycket yngre killar som har börjat, som ser det här lite som en kul grej, och liksom att man avhumaniserar människor på det sättet som man faktiskt gör, man väljer att köpa en människa. Det är liksom otroligt allvarligt att redan i så ung ålder, men såklart det springer roll vilken ålder, men det är ändå oroväckande. Men jag tror många som jobbar med det här att mycket beror på porr, och som sagt, det har visst, jag har hört och tror även sett bilden som ska vara den här då personen som blev utsatt eller utnyttjad av bland annat då Paolo Roberto. Och jag kan ändå säga att det brukar väldigt sällan vara de tjejerna själva, utan det de säljer är porrfantasier, och hittar man bilder på nätet på andra och så lägger man ut och låtsas vara den. Och så är det ju väldigt sällan den personen som faktiskt finns på bilderna. Som, och det vet ju också sexköparna om, de vet ju bara att de köper en porrfantasi, så att personen de möter är ju inte den de har sett på bild. Utan det är något man ska gå igång på när man hittar bilden. Och framförallt är det också vilka sexuella tjänster som säljs som är det intressanta. Och varför vi väljer någon. Och ju yngre desto bättre. Det är ju det som jag möter mycket. Jag möter ju väldigt mycket unga tjejer som utnyttjas. Framförallt, men det har vi pratat om tidigare på sugar dating-sidor och sådär. Och det är liksom, jag just nu är väldigt trött på manlig sexualitet. Jag bara blir så här, jag läser ju så mycket chattar och vad de skriver. Och så, det är ju så hemskt också att man utnyttjar så sårbara människor som är så unga, för att när man är så ung, man har ju inte alls de preferensramarna, man är ju väldigt, väldigt lätt påverkad och tror någonstans att man ska kunna hantera det, för man kanske får en Chanel-väska, men sen klarar man inte, det blir sånt enormt självförakt när man har väl börjat och hamnat i den här svängen.
Och det där, du sa det här med den här organisationen då, KAST, det var en som arbetar med det här, han skrev också en artikel om det här, att det är just att om du blir, vad ska jag här, just att om man ska förändra då en sexköpare, hjälper inte hat och förakt, även om gärningarna de begår är moraliskt och mänskligt avskyvärda. Det som då hjälper då är att man kan, ja, vad är det han skriver här, just att det är viktigt att de då kan få hjälp och till behandling. Och det, då säger han också att det är just en fördel med lagen. Om en person då blir dömd för sexköp, så är det ganska ofta så att den personen vänder sig till den här organisationen för att få hjälp med det här.
Mm. Så att, och det kan man säga, polisen faktiskt också gör när de väl gör de här razzien och gör tillslagen, så ger de dem information också om kast. Så alla, för man vill ju någonstans att, precis, man vill ju få stopp på det här, såklart. Och att människor ska få hjälp om de är mottagliga för det. För det är klart att så många får ju, som nu har vi sett och läst intervjuer med personer som nu åkte fast, att den här ångesten för att försörja sin familj och så. Det är ju klart, ja, men man tar ju ändå risken varje gång. Så det är samtidigt inte synd om de så, men man ska ändå få hjälp för att kanske kunna bli hel igen på något sätt.
Jo, men precis. Och det han också skriver är att det här totala fördömandet från omgivningen, det driver de här personerna ut i tystnadens och hemlighetsmakeriets mörker. Och att från den då positionen söka hjälp till förändring, det är ett längre steg då än om man då liksom alkoholisten och narkomanen kan prata med andra om sina problem utan att bli totalt fördömd, vilket man då kan hos den här organisationen. Och han har också skrivit då till Paolo att du är välkommen att ta kontakt med KAST och det är gratis. Mm. Det var det han uppmanade i den här artikeln. Jag tycker att det var väldigt bra.
Det är jättebra
skrivet.
Men det är där samtidigt som då vi får kritik i Sverige. Vi pratar om det här, vad sexköp är för brott och det är brott mot staten. Men man erbjuder ju inte samma stöd till dem som blir utsatta, för de är bara vittnen.
Nej.
Och det är där vi måste få en förändring. För vi brister ju där även mot internationella konventioner då, att vi måste ge dem stöd. För annars är det ingen mening. Liksom. Vi kan ju straffa alla de här sexköparna, men de som behöver också väldigt mycket hjälp är de som vi vet. Vi vet ju att det är därför vi vill att det ska bli våldtäkt, för att de är så utsatta. Men ändå så får de inte hjälp. Så vi har lite att jobba på. Så jag tror att vi går från klarhet till klarhet. MeToo kom och sen kom samtyckeslagen och nu är vi uppe här. Så att jag ser bara positivt på.
Det är rätt.
Ja, men verkligen. Och du har ju döttrar och jag ska få en liten dag. Ja. Jag vill inte att de ska växa upp eller vara i ett samhälle. Det är faktiskt sker. Ja. Jag tycker det hör inte hemma här. Vi har kommit så mycket längre. Det har vi gjort.
Men det är ju ändå fantastiskt med att få följa utvecklingen på det här sättet. Så intressant.
Ja, och gud vad kul att ni har lyssnat idag. Jag hoppas ni
har lärt er lite om det här.
Och vi ser fram emot att höras nästa vecka. Och fortsätt gärna som sagt skicka tips och vad ni vill vi ska prata om. För det är bara mottagligt tacksamt. För nu när det är coronatiden så blir vi inte, när inte vi träffas så får man inte samma inspiration. Eller man blir så här, för det är så mycket fokus på corona.
Ja, men snart. Det går mot bättre tider. Det hoppas vi i alla fall. Ja, men tack för att ni lyssnade, så hörs vi av framöver.
Det gör vi. Kram och hej.
Hej hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.